Så där ja, varmt välkomna till veckans NHL-puls. Påsken är som bekant förbi, socken fortsätter rulla på. Än en gång har jag Uffe Bodin, Hockey Sverige, och Jonta Lindqvist via Play vid min sida. Och jag tänker faktiskt att vi ska starta dagens avsnitt med en minivariant av ishockeytävlingen, gubbar. En liten chans till revansch för dig, Uffe.
Oj.
Det kan behövas.
Jag har ju odrucken kaffe, jag har bara fått i mig 2 klunkar här. Hjärnan inte på än.
Jag har inte ätit frukost idag. Jaha. Så jag tror det är level the playing field här.
Mm-hmm. Båda vill ta underdog-positionen, hör jag här.
Exakt.
Apropå ishockeytävlingen är det ju en del lyssnare som undrar vad som har hänt med det inslaget i podden. Och Jonta, vi kan väl säga som så att vi hoppas att det återvänder till hösten.
Ja, det har varit väldigt roligt att göra. Men man kan ju, vi kan vara transparent och säga att vi har ju haft som mål, eller vi har hållit det som en hård regel att vi ska göra det och träffa personerna. Det blir väldigt roligt när man kan ses i köttet, så att säga. Och det gör ju då, som alla kanske förstår, att logistiskt så blir det lite svårt. Så att det är ett kvalitets framför kvantitetskoncept. Så vi kan inte göra lika många avsnitt som de här, alltså vi bara maler ut med mediokert innehåll.
Exakt. Vi hoppas också kunna klämma in ett sommaravsnitt. Vi får se om det blir av eller inte, om det finns tid här under våren. Kanske när vi är på hockey-VM, vem vet. Närmast vinner ska vi köra nu. Och det är 2 frågor, så ni kan ta fram era lappar och pennor om ni har det, eller skriver ni på er dator. Inget fusk här. Och sen tänk att Simon ska lägga på en ljudmatta med lite tävlingsstämning i bakgrunden också när jag läser upp de här frågorna och när ni funderar på svaren. Den första frågan lyder så här. Hur många spelare har gjort över 60 mål 2 säsonger eller fler under sina karriärer? Så antalet spelare som har klivit över 60-strecket i gjorda mål under en säsong. De ska ha gjort det 2 gånger eller fler.
Uffe?
Ja, men det är närmast vinner.
Ja, okej, sorry.
Men jag vet också vad det är, så att det är lugnt.
Okej, men ni har i alla fall ett svar i ert huvud här, låter det som. Stämmer det?
Ja, nu var jag kaxig, så nu får jag äta upp det här om jag har fel, men jag tror att...
Okej, men ska vi ta den andra frågan då?
Ja.
Ja.
den kommer här. När hände det senast att NHL hade 3 spelare som mäktade med att göra över 130 poäng under en och samma säsong? Så att här vill jag ha säsongen då vi hade 3 spelare som klättrade över 130 poäng. Betonar samtidigt. För det har ju funnits de som har gjort det efter det. Men då har de varit själva på den där 130-tronen. Eller 140 eller 150. Vi hade ju McDavid i fjol på 153.
Oj.
Jag tror jag har ett svar.
Ja, okej, så Uffe är klar. Du har låst in dina svar nu.
Ja.
Ja, jag måste ju tänka här nu.
Är inte googlat. Det ser ut som att vi hör det.
Nej, men jag ska ju skriva ner här. Ja, den här kan jag, ja, den här var lurig. Det finns ju 2 alternativ här, tänker jag.
Ja, du är inne på rätt spår, Jonta. Men Uffe kan få starta och besvara fråga nummer 1. Eftersom du var tidig på den.
Okej. Jag säger 7 vad jag kom fram till.
Och Jonta säger då?
Jag tyckte jag mig höra att Austin Matthews blev den 9:e.
Oj.
Och det betyder att Jonta leder med 1-0. För 9 är exakt rätt. Jag ska läsa upp spelarna.
Dennis Marouk.
Nej.
Nej.
Nej, han har ju bara gjort det en gång.
Okay.
Men det är sjukt att han har gjort det.
Det är Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Brett Hull, Mike Bossy, Phil Esposito, Jari Kurri, Steve Yzerman, Pavel Bure och nu då Austin Matthews.
Helskott. Ja, jag missade Bure och Esposito.
Ja, det är okej. Okay, alltså, jag kan tänka så här, att inte Ovechkin är där förvånar mig.
Ja, han har ju spelat ändå under en era där det inte egentligen gjordes så mycket mål. Han stod ju ofta i en klass för sig, så att det finns väl... Hade han varit i Matthews ålder och spelat nu och varit lika bra som han var då, så vet katten om han inte hade haft bättre förutsättningar. Men det är ju hypoteser.
Den som står ut är ju Pavel Bure, om man ser till när han spelade och hur kort hans karriär var.
och hur han blev behandlad på isen.
Ja, exakt. Ja,
och hur överlägsen han var under de säsongerna. Var det inte under en av de här 60-målssäsongerna, var det i Florida han var så 40 eller 50 poäng för den interna poängliga tvåan?
Nej, han gjorde aldrig 60 i Florida. Jag tror båda var i Vancouver. Okay. Ja, men han hade ju en säsong i Florida när han hade 59 mål. När tvåan interna poängligan, jag vill säga att det var Viktor Koslov, hade 37. Så han hade alltså klart fler mål än någon annan spelare hade poäng.
Det var kanske de säsongerna jag förväxlade där på.
Ja, det var, men då hade han hade ju typ 59 och 57. Så att det var ju i, han var ju inte långt ifrån ytterligare 60-målsäsongen.
Okej, okay. Jag skriver ner 1-0 till Jonta när vi traskar vidare till fråga nummer 2. Och här är ju då säsongen. Och jag fick bara magkänslan att Uffe har den här.
Ja, jag tror också det. Jag är fan här tvivlig på mig själv.
Men du får ju börja, Jonta, eftersom att Uffe startade på nummer 1.
Ja, spontant så tänker jag 95-96. Det är ju den sista säsongen där, det liksom hade, där vi hade riktigt stora siffror. Men sen så här, var det 3 stycken över då? Lemieux och Jäger var nog det, men var det en till? Så jag landade igen då att jag tog den sista stora offensiva säsongen 92-93.
Och hur resonerar Uffe då?
Ja, jag har samma svar. Jag är ganska säker på att det var 92-93. Det var ju en helt galen säsong överlag. Sett till hur många spelare som gjorde över 100 poäng bara. Mats Sundin gjorde 114 poäng och var väl inte ens topp 10 i poängligan om jag minns rätt. Så det måste ha varit den säsongen.
Jag tror faktiskt att han var 10 den säsongen.
Okay,
om jag har rätt statistik framför mig. Det var 6 stycken som gjorde 130 poäng eller fler under 92-93 säsongen. Så ni båda får ju rätt här. Vilket betyder att Jonta vinner det här miniquizet. Gratulerar.
Aj, skönt.
Fortfarande...
Det var ju tur för att jag hörde den här siffran när Matthews då gjorde det. Så att jag hade ju inte... Jag var inte lika avancerad som Uffe som började räkna vilka spelare det var.
Nej. Fortfarande är kvar på tronen. Mycket press på dig nu.
Ja. Det kan jag leva med. Ja. Det är ensamt på toppen, blåser snålt och så vidare.
Men du funderade ju rätt banor där med 95-96 säsongen också. Lemieux var ju högst upp då och Jäger hade sin 149 poängsäsong, sin bästa i karriären. Men om du ser till målsnittet i början av 90-talet och även om vi ska ta oss tillbaka så långt som 80-talet, Uffe, är vi på väg in i en sån ny glad era i NHL? Om man ser till siffrorna i alla fall efter pandemin fram till idag.
Nej, men på väg in i, jag skulle säga att vi är redan där ändå. Känns det inte så?
Jo.
Jag tycker att jag menar, så som hockeyn har trendat även under pandemin, det var väl liksom där när Kutjov gjorde 128 poäng den säsongen. Var det 2018-2019?
Ja, precis, 18-19. När 18-19, de hade sin supergrundserie.
Precis, där kändes det som att vi tog steget, om man säger så. Och sen har det egentligen bara fortsatt att fyllas på efter det. Och det finns för många orsaker till det. Men kvaliteten på målvakter kommer vi säkert att komma in på flera gånger i det här programmet. Men det, jag tror jag var inne på det området ganska många gånger, att vi har ju inte de där riktiga superstjärnemålvakterna i samma utsträckning som vi hade liksom där under 90-talet, när Hašek, Brodeur, Roy och Belfour och allt vad de hette var liksom på toppen av sin förmåga. Och sen också hur, jag menar, det har blivit fler lag. Så att, du har ju varit inne på det, Adam, och touchat vid det i tidigare avsnitt, att kvaliteten, ja, det blir ju lite si och så. Den här säsongen tycker jag verkligen att vi ser fler lag än kanske tidigare, min känsla i alla fall, som är extremt långt ifrån slutspel. Och att det blir liksom en väldigt många som är en rebuild samtidigt. Så ja, jag tror Jonta kan fylla på där.
Ja, men en fundering som jag bara fick här på uppstuds som jag inte riktigt har tänkt på, men när målvakterna som bröst så var det ju väldigt mycket prat om utrustningen och att där liksom att den var för stor och hej och sånt där. Jag undrar om man pratar för lite om vad utrustningen och då alltså klubborna betyder för den här offensiva explosionen. För att det ska vi komma ihåg nu, att det här, alltså generationen vi ser nu är väl den första generationen som på allvar bara har spelat med kompositklubbor, kallar vi det för fortfarande, vad kallar man det för? Nya klubbor.
Nej, men alltså, du kan inte säga nya klubbor.
Nej.
Om de här som har funnits sedan typ 2004.
Nej, men jag menar, tänk så här, alltså 90-talisterna, de tidiga, De spelade ju med träklubben när de var små.
Ja, jag är ett bevis för det.
Exakt. Men de här som börjar komma upp nu som är födda runt 00, de har ju liksom lärt sig där från början. De kan flex och såna här grejer. Och det ger ju förmågan att skjuta med flex. Ger ju liksom, jag tänker att du kan skjuta så pass hårt med så lite uppladdning. Alltså du behöver inte skjuta ett slagskott eller liksom ett dragskott som ska dra igenom hela kroppen för att få fart. Och reaktionsförmågan är ju vad det är. Alltså den kan du inte göra någonting åt som människa. Så att kan du skjuta hårdare och snabbare med liksom mindre, med samma ansträngning. Då,
men är det inte att utespelarna har förbättrats rent tekniskt i hur de avlossar sina skott? Pratat, för jag tänker materialet har inte förändrats så pass mycket under de 5-10 senaste åren egentligen.
Nej, det har inte förändrats. Men det jag menar är att en sån som Auston Matthews som har vuxit upp med det här, han skjuter ju på ett sätt som ingen spelare i historien har gjort egentligen. Alltså om du går tillbaka och jämför honom med jag försöker tänka liksom de bästa handledsskotten. Det kanske var Ilja Kovalchuk före honom och Marcus Näslund före honom liksom. Och så jämför du Matthews med dem så är det ju ett helt annorlunda typ av skott. Och du ser också att många av de här spelarna, inte alla, men många, alla de här spelarna som kommer upp nu kan ju skjuta sjukt bra. Och som du säger, vi har ju pratat om att vi har pratat ganska mycket tycker jag om att skills-träningen har gått framåt. Alltså att spelarna har jobbat mer individuellt och den här typen av saker. Jag tycker att stjärnorna används på ett bättre sätt. Coacherna är bättre på att sätta sina offensiva spelare i situationer där de kan producera. Och våga spela mycket och alla de grejerna. Men just den här grejen med hur du kan skjuta med de här klubbarna. Det är någon faktor som ibland inte liksom tas upp tillräckligt mycket för vi tar det för givet.
Jag skulle också vilja förlida med de regelförändringarna som skedde där runt efter den tidigare NHL-lockouten 2005. Och den här generationen som har kommit upp nu är egentligen spelare födda mitten av 90-talet och framåt har ju egentligen växt upp med de reglerna och kanske lite mer liksom kreativ frihet ända sedan liksom tidiga barnsben. Och jag tror att det också är någonting som att jag menar, när jag själv spelade, nu ska jag inte dra det här för långt, för jag spelade på en extremt låg nivå.
Tumba tiden, men, va?
Ja, precis, stenåldern. Men det var ju, alltså, även fast jag spelade i division 3 och liksom spelade i lägre juniorer, det var ju alltid så här snack om liksom hur man skulle ställa upp i mittzonen och jag menar, det var verkligen på den nivån. 1-3-1 var ju extremt populärt att snacka om fast vi spelade på så låg nivå. För att det var liksom den tidens spel. Och jag tror att det där har förändrats något enormt sen dess. Liksom att nu, sen först några år in på 2000-talet så har det varit den här mer kreativa friheten. Satsa mer på liksom skills och hela den biten. Så jag tror att det är någonting som de här spelarna har med sig nästan i sitt DNA för att de har fått det liksom, i sig så tidigt jämfört med tidigare generationer.
Men med tanke på den här utvecklingen då och alla bitar som ni nämner, är inte magkänslan att nästa år eller året efter det, den här eviga frågan som hänger över alla hos hockeysvenskar, när får vi en 50-målsskytt igen? Att nu kan det hända, va?
Ja, men det känns ju som att det inte är speciellt långt bort. Jag menar, om man tittar den här säsongen till exempel på det som Sam Reinhardt och Zach Hyman gjorde som vi inne på förra veckan. Jag menar, det de har gemensamt är ju en skottprocent som är, jag menar, det är ett sånt där år liksom när alla puckar går in. Och det, man kan ju säga vad man vill om det. Liksom, de är ju fortfarande 50 målsskyttar, det kan ingen ta ifrån dem. Jag menar, tittar man på typ William Nylander och Filip Forsberg, som ju faktiskt har fler avslut än vad någon av de två spelarna har de en säsong när pucken liksom går stolpe in, då är ju de där, helt klart. Så det, jag skulle säga att det är nog bara en tidsfråga.
Jag vet inte ändå, alltså, för att om man kollar vad Sam Reinhardt och Zach Hyman har gemensamt, så är det också att de är opportunister. Alltså de skjuter i en typ av situationer som där man kan få upp skottprocent. Jag tänker på Kuzmenko i fjol som gjorde, jag vet inte hur många tap-in-mål han gjorde. Filip och William är ju spelare som i mycket högre utsättning kreerar själva. Det leder till mer skott utifrån. Jag tror att det är svårare för dem att liksom ha en 25% säsong sett till de avslut de tar. Så att jag tror inte att de går att jämföra rakt av. Sen säger jag inte att det är omöjligt att någon av dem gör det. Jag kan tänka en Elias Pettersson gör det också. Alltså Pettersson har ju lite av den här han är inte Crosby eller McDavid, men han har ändå saker som påminner att han skulle kunna bestämma sig en säsong att, precis som Crosby och McDavid har gjort, att nu ska jag göra mål. Nu ska jag bara panga in mål liksom.
Men räcker det med de tre som ni nämner? Ska vi vidga det här ytterligare och tänka Lucas Raymond, Jesper Bratt, Adrian Kempe? Hur ser ni på det egentligen?
Ja, Kempe var ju ändå, han var uppe på 40 plus mål i fjol, va? Men jag vet inte. Ja, klart, om Bratt får spela 82 matcher in till Jack Hughes under en säsong när Jack Hughes är liksom så här verkligen hel, frisk och verkligen on fire och bara matar honom med puckar, då kanske man inte ska liksom utesluta den möjligheten helt och hållet. Men som det känns just nu så är det väl Nylander eller Forsberg. Men då, det ska man ju komma ihåg med Filip. Han gjorde ju 42 mål på 69 matcher här för, vad är det, 2 år sedan, när han tyvärr hade lite skadebekymmer. Jag menar, hade den haft den utdelningen under 82 matcher, då hade han ju varit precis. Och det är samma med Mika Zibanejad där för något år sedan också, liksom, som missade lite matcher med skador och var ju full fart på väg mot 50 nästan ändå. Så att det är mycket som måste falla på plats. Du måste ha tur med hälsan, du måste ha tur liksom med, du måste ha en sån där säsong liksom när det verkligen är stolpe in.
Vet ni vem?
Och det är väl därför jag, förlåt Adam, men det är därför jag är lite mer skeptisk till exempel Filip och Mika, för att de är äldre. Och då är det svårare att hålla en hel säsong, och det handlar inte bara, när jag säger att jag tror att det blir svårt, så handlar det inte bara om förmåga heller. Men utan det handlar om, ja, du ska vara med och spela en hel säsong, och det blir svårare när du blir äldre, och också vilken roll du har i laget. Och återigen, Filip Forsberg tar ju ett mycket större ansvar för Nashvilles offensiv än vad Sam Reinhardt och Zach Hyman gör för sina respektive lag, tycker jag. Men när du tar ett större ansvar så blir det kanske svårare att bara vara den här renodlade målskytten. Du kan ju slänga ut, jag tror att sådana här grejer, så tror jag ofta att man kollar på etablerade namn. Jag skulle kunna säga Jonathan Lekkerimäki.
Jag vet ju vem det kommer bli. Alltså jag har ju löst ekvationen. Alex Nylander. Han har ju 10 baljer på 17 matcher med Blue Jackets. Jag bara signa upp honom. Vem det nu blir som är GM i Columbus nästa säsong.
Ja, det blir... Men läckre märker då?
Ja, det är 3-5 år bort, absolut. Han har ju ett elitskott, så varför skulle inte det kunna gå? Om han ställs i gränsen.
Säg att Vancouver känner att de inte har råd att behålla Besser. Han får komma upp och spela med 3 av ligans bästa playmakers i powerplay.
Ja, det kan hända, absolut. Alltså, men jag säger 3 år bort i alla fall. Han behöver en transportsträcka innan han är redo för NHL. Han är fortfarande inte där fysiskt som jag ser det.
Nej. Då litar jag på dig där. Jag menar bara att en sån här kan nog komma liksom underifrån på ett sätt som man inte anar. Till exempel, vi pratar med Jesper Bratt. Tänk om Alex Holtz blir Hughes liksom vapendragare, att de hittar kemi. Alltså det är såna här, det kan komma liksom, ja, återigen, jag tror man ska våga tänka utifrån boxen, precis som Hyman och Ryan.
Grejen är alltså, de här 50-målsskyttarna vi pratar om, de har ju producerat mycket i 5-mot-5 också, det är inte bara renodlade PP-spelare. Kan Holtz vara en sån kille? Det är ju jag tveksam till. Alltså jag tvivlar inte på förmågan att stå i vänstra cirkeln och dra till med direkt skott. Där kan han nog bara göra 25 mål liksom i en säsong om man får chansen. Men det är just produktionen i 5-mot-5 man ställer sig tveksam till.
Ja, men då ska du, en sån spelare ska ju spela med en elit omställningsspelare. Jack Hughes är ju den, kanske, om inte den bästa, så är en av de kanske 3 bästa spelarna i världen när det gäller spelomställningar. Så om man spelar med honom, nu blir det väldigt detaljerat här, men då handlar ju väldigt mycket om spelet av att han kan lösa mitt zon. Och kan Alexander Holtz bli en spelare som hittar mjuka ytor i 5-mot-5 som till exempel Sam Reinhardt är väldigt bra på? Jag vet inte. Sam Reinhardt är en extremt smart spelare. Braden Point är ett jättebra exempel på en väldigt smart spelare som hittar de här luckorna, och det är inte så lätt. Det är väldigt tajt där ute. Jag vet inte om Holtz har det i sig, men rent fysiskt så behöver han ju inte ha liksom den förmågan att transportera puck som annars är ganska viktig i 5-mot-5 om man spelar med Hughes, och kanske till och med Bratt också i samma formation, som också är han är ju en light version av Hughes i den aspekten.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hörrni, vi har omkullkastat vårt körschema helt och hållet här faktiskt. Men eftersom att vi har mer eller mindre facit nu över hur NHLs grundserie kommer sluta. Vi vet i alla fall hur stora stycken kommer vara och var lagen placerar sig. Och då har vi tänkt att vi ska ta på oss våra kritiska glasögon här och lista säsongens tre största besvikelser. Så vi har varsitt lag just nu. Men ska man, alltså i ärlighetens namn här Jonta. Det hade inte varit svårt att ta ut dubbelt så många lag under den här rubriken.
Nej, vi har ju vår lilla gruppchat när vi skulle välja tre lag här inför avsnittet, så var det ju det dubbla i alla fall som vi tyckte var värda att prata om. Och det säger väl någonting, framförallt det som stod ut för mig när jag funderade efter vad det skrev igår var att det var många lag i öst alltså. Östakonferensen är svag i år.
Och det jag tänkte komma in på, att i väst är det inte speciellt många, men det finns ett som du har prickat ut. Så därför tänker jag att Mr. Lindqvist får inleda under det här segmentet.
Ja, exakt. Och då kan vi väl säga för transparens där. Vi har egentligen två lag vi pratar om i väst. Det ena var Calgary. Som ju hade slutspelsambitioner. Fick en jättefin säsong av Markström. Och ändå inte tog sig till slutspel. Och fick sälja och hej och hå. Men vi landar ändå i Minnesota Wild. Ett lag där det bara känns som att den här säsongen har varit, den har blivit fel på så många sätt. De hade slutspelsambitioner, blev avhängda ganska tidigt, har liksom försökt att hänga med men inte riktigt grejare. Förutom Brock Fabers dunder genom brott så finns det inga riktiga positiva utropstecken. Men det som fick mig att, det som verkligen stod ut för mig, det var Bulgariens beslut att förlänga Foligno och Zuccarello tidigt på säsongen. För att när jag ställer dem mot Calgary, man kanske, det finns säkert Calgary-fans som känner att Conroy kunde ha gjort saker bättre. Markström situationen var inte optimal. Men han fick ändå ett paket för Lindholm, Hanifin och sådär. Liksom han, ja, när han var tvungen att göra det han behövde göra så gjorde han det. Guerin tog det här beslutet att behålla de här två spelarna. Och det är liksom, dels hade de kunnat fått lite tillgångar här vid deadline om de hade varit beredda att sälja dem, det tror jag. Och dels så kommer det nog skapa lönetagsproblem att ha två så pass gamla forwards som inte är elitforwards på kontrakt när de har varit i det här lönetagsstrulet som Guerin själv har skapat genom att köpa ut Suter Parise. Det ska man ju komma ihåg att ofta används det som en ursäkt, men det var han själv som gjorde det, och kanske hade en mer kreativ GM kunnat hitta ett sätt att trada dem och liksom få en retainad lönetagsträff och lite mindre, jag vet inte. Det var inte lätt, men därför så väljer jag Minnesota.
Men så här då, de är 7-8 poäng ifrån en wildcard-plats just nu. Du nämnde Calgary där att du funderade på dem. Men Seattle då, som ändå knockade ut Colorado tidigt i fjol och var lite av ett succélag. De är ju ännu längre ifrån slutspelsplatserna just nu.
Ja, men i fallet Seattle så känner jag att egentligen så var fjolåret lite av en överprestation.
Ja.
Där gjorde de en jättebra säsong, och att de missar slutspel i år, det är inte hela världen. Det man möjligen kan säga som är oroande för Seattle, det är väl att de har fått väldigt bra smålagsspel av Joey Daccord den här säsongen och ändå inte lyckades ta tillvara på det. Egentligen motsatt mot förra året. Och det jag kanske hade oroat mig för lite grann som Kraken supporter är väl att de kommer inte drafta jättehögt i år. Matty Beniers, jättespännande i fjol, inte lika starkt i andra år. Vad är han liksom? Såklart den kommer bli en bra spelare, men hur bra? Shane Wright, också ett stort frågetecken liksom. Finns den där elittalangen som de allra flesta lag behöver för att ha framgång över tid, finns den i klubben eller är den på väg in här inom en överskådlig framtid? Det är väl en grej som jag hade oroat mig för lite grann som Kraken supporter.
Men tillbaka till Minnesota då. Vi har ju pratat om John Hines tidigare att, ja, men det här är kanske sista chansen som huvudtränare i NHL. Och nu när man blickar mot nästa säsong, han har ju kontrakt över 24-25 också, Uffe. Vad ser du att han kan göra med det här i vissa delar rätt ålderstigna laget? Jonta satt ut ett frågetecken på vissa kontrakt. Det går ju inte att skruva på jättemycket egentligen.
Nej, de sitter ju lite i ett skruvstäd så tillvida att, som Jonta var inne på, liksom, de har inte fullt löneuttagsutrymme att utnyttja, och de sitter på många längre kontrakt som jag tror blir svåra att trada om spelarna liksom faller från en klippa. Fick jag det sagt också. Ja. Men ja, vad finns det att hoppas på? Liksom, det är ju egentligen att Filip Gustafsson hittar tillbaka till fjolårsformen, och att Kaprizov tar ett steg till och är den där Hart Trophy-kandidaten han var. Nu har han väl, jämfört med första halvan på säsongen, så har väl han fått bra fart på grejerna här under andra halvan, men det är fortfarande lite för lite. Och ja, men jag ska inte säga att det känns hopplöst, men de har en del spännande talanger som kommer underifrån, med Jesper Wallstedt, Liam Ögren ska åka över och spela deras farmlag nu när Färjestad åkte ut. Så det känns väl ändå som att det finns intressanta spelare som kommer underifrån, men överlag så är jag ganska pessimistisk kring vad man kan förvänta sig av det här laget de närmaste åren faktiskt. Det känns som de hamnar lite i en så här St. Louis Blues-sits som liksom de har varit här i under senaste åren. Att det blev en liten baksmälla efter Stanley Cup-segern. Och nu har ju inte Wild varit i närheten av någon Stanley Cup-seger, men de har ju ändå varit ett stabilt slutspelslag. Jag undrar faktiskt om de kommer att vara ett slutspelslag överhuvudtaget de närmaste 2-3 åren i alla fall.
Innan du kommer in här igen, Jonta. Alltså Kaprizov har ju haft sina skadebekymmer och han har ju inte kunnat bära dem som han gjort tidigare säsonger. Har det blottat lagets brister? Att tidigare år, om då har det varit Kaprizov som har varit en MVP-kandidat mer eller mindre. Nu när han inte haft den där 5-5-säsongen, då inser man att ja, Minnesota är kanske inte det där laget som vi trodde ändå.
Nej, jag skulle vända på det och säga att den stora grejen är snarare målvaktsspelet. Nu har ju Fleury kommit igång här lite under våren. Gustafsson har varit väldigt bra här på slutet på senast. Men det är väl snarare det som avslöjar dem, kan jag tycka. Och det är väl därför jag kan vara lite mer optimistisk gällande slutspelen de kommande åren. För att någon av Filip Gustafsson eller Jesper Wallstedt ska smälla till med en 92,2 säsong över 50 matcher. Det tror jag kan hända, och då kan det nog räcka ganska långt, framförallt nu när Faber har kommit in lite, alltså där får man säga att de har haft lite tur att Faber har alltså visat sån otrolig potential. Han ser ut som en framtida storback och någon som skulle kunna vara kanske till och med aktuell för ett amerikanskt OS-lag om 2 år om man fortsätter så här. Sen vet vi alla att utvecklingen är inte alltid spikrakt uppåt, så att vi får se. Men det jag skulle oroar mig för mest i fallet Minnesota, det är nog faktiskt Guerin, för att cirkulera tillbaka till där jag började. Och det känslan som jag får där, det är att Guerin verkar vara en väldigt omtyckt person och på många sätt och vis och sånt där, och väldigt mån om kulturen och alla de här grejerna. Men det vi ser nu, framgångsrika general managers, de är kalla vad det gäller saker som lojalitet. Vi har pratat lite om Breesby i Tampa. Vi ser nu när Vancouver har haft så stor framgång att de tvekar inte Rutherford och Alvino, bara gör det som behöver göras. Doug Armstrong är någon som har tagit ganska kyliga beslut genom åren. Jag brukar hålla han som en av de bästa general managers i ligan. Även McFarland och Sakic i Colorado liksom agerade här. Och det är det jag undrar med Guerin, att så här, du måste, det känns som att på den här nivån så måste du liksom ta de här kalla besluten. Och jag vet att han köpte ut Suter och Parise, men jag, de här kontraktsförlängningarna, liksom, det är någonting som skaver med dem. Det sänder inte en bra signal.
Okej, okay. Då bockar vi av ett lag här då. Och sen flyttar vi över till den östra konferensen. Och då är det Uffes tur.
Yes, och här får jag ju... det är lite... Jag får ställa mig vid skampålen helt enkelt. Eftersom jag, om jag minns rätt, så tippar jag att det här laget skulle spela Stanley Cup-final 2024.
Jag hade Jack Hughes nu... som en Conn Smythe-kandidat. Hallå? Så jag ställer mig där bredvid dig.
Ja, det är förstås New Jersey Devils vi pratar om, och de kommer ju av allt att döma inte ta sig till slutspel. Nu vet jag inte idag, här och nu, om det är 100% klart, men de är väl 7-8 poäng tror jag efter Washington, Detroit där som slåss om den sista wildcard-platsen. Så att det är lite för många lag de måste ta sig igenom för att nå dit på de här kvarvarande 8 matcherna nu när vi spelar in det. Och man känner, det byggdes ju upp en enorm positiv känsla kring det här laget efter fjolåret såklart. Jag menar, de slog ut New York Rangers i första rundan. Det var väl inte så många som trodde att de skulle klara av att göra. Sen åkte de visserligen ur i andra rundan mot Carolina, men det var ändå så här liksom, det här kom ett ungt lag, de får sin liksom första ordentliga test i ett slutspel, och det känns, det kommer bara peka uppåt härifrån. Men det kanske det jag och många med mig inte tog i beräkningen var ju att man tappade två riktigt stabila pjäser på backsidan i form av Damon Severson och Ryan Graves, som försvann som free agents. Plus då att Doggy Hamilton gick sönder, vad var det, i november om jag minns rätt. Så att han har väl bara spelat runt 20 matcher den här säsongen. Och det är klart, det där är ju typ tre spelare som var topp 6, eller topp 4 menar jag, i deras backuppsättning i fjol. Och namnen som kom in för att ersätta är ju inte alls lika liksom meriterade eller har samma tyngd. Så att där har vi nummer ett, att defensivt så var de inte lika bra. Och sen nummer två, målvaktsspelet. Jag tror att jag och många med mig blev nog förblindade av vad Kira Schmid gjorde när han kom in under fjolåret. Det var ett litet arbetsprov, men han såg redo ut liksom och var, liksom gav dem målvaktsspel som var riktigt vast. Men tyvärr så har det inte alls fungerat. Det är väl nu på slutet när Kapo Kekkonen och Jake Allen kom in egentligen, som de har fått bra målvaktsspel. Det har inte funkat egentligen med någon av de andra målvakterna. Vitek Vanecek var ju riktigt dålig rent ut sagt. Akira Schmid inte i närheten av vad han var i fjol. Och sen Nico Daws har väl gjort liksom vad han har kunnat. Men det har inte räckt till helt enkelt. Så jag skulle peka på liksom att defensiven och målvaktsspelet har varit alldeles för dåligt. Och sen det jag nämnde innan med Jack Hughes och hans skador. Han har väl missat, vad kan det vara? Är det uppåt 20 matcher? Något åt det hållet i alla fall. Och det, jag menar, hade han varit helt frisk och fått spela alla matcher, då hade han varit med någonstans i toppen av poängligan. Det tror jag vi kan våga enas om. Så att det är mycket som har gått fel här. Men jag vill ändå någonstans, om man jämför med Minnesota, som jag tycker att det ser lite mörkt ut för. Så här känns det ändå som, kan de bara lösa målvaktsproblematiken, om det är via Jakob Markström eller någon annan, så tror jag att det här laget kommer redan nästa säsong att vara och räkna med igen. Men man får nog se till att verkligen nyktra till och inse vilka brister som har funnits här och se till att åtgärda det.
Nu när vi får den här djuplodande analysen av Devils från dig, Uffe, så tycker jag vi kan ta tillfället i akt också och prata om den där tränarförändringen som de gjorde för ett par veckor sedan med Lindy Ruff out.
Absolut.
Och Travis Green som ny huvudtränare. Jag tror aldrig att vi touchade vid det i NHL-puls. Det var andra saker som kom emellan. Uffe, ser du Green som deras långsiktiga gubbe? Alltså, han hade ju en del framgång med Vancouver med en ung kärna, och det är kanske därför han får chansen här i Devils också. Eller ser du att de behöver komplettera upp tränarstaben med någon annan?
Nej, men det känns väl som att han hade ju en del framgång med Vancouver, ska man ju komma ihåg. Det funkar ju inte helt friktionsfritt, och lite rörigt där slutet på Jim Benning-eran. Men någonstans så känns det väl som att han har gjort sig förtjänt av en andra chans, och att jag tror att han kan skapa stabilitet i det här. Sen så kan det vara viktigt att ändå bara påpeka det, att det känns ju lite som att Lindy Ruff föll lite offer för det här lite sämre målvaktsspelet som de har haft den här säsongen, och jag menar även besluten som general managern har tagit i de här besluten, till exempel att göra sig om, eller göra sig om, släppa backarna och kanske inte ersätta dem fullt ut. Så att Tom Fitzgerald ska ju ha sin sleva med kritik allt det här också.
Men jag undrar om vi inte liksom... Jag kan nog hålla med om Tom Fitzgerald, för att lite enkelt så här... Absolut att de tappar backar, men det ser också att Graves och Severson har ju inte direkt gjort supersuccé på sina nya adresser, och Hughes och Nemec har kommit in och varit väldigt bra. Jag tror att det här är ett väldigt enkelt... Alltså det här är ett målvaktsspel. Det är en målvaktsfråga rakt av för mig. Jag kollade bara lite snabbt där statistiken nu. De är... Devils är sjua i ligan.
Kör bara målvaktsanalyser idag på Minnesota och Devils.
Nej, men så här, det är en så stor del av spelet. Och sen vet jag att det kan vara svårt att separera exakt vad som är försvarsspel och vad som är målvaktsspel. Men bara en enkel siffra för att understryka det är att de är sjua i ligan just nu i förväntade målprocent. i 5-5. Men de har den sjunde sämsta räddningsprocenten i 5-5. Så att kontra liksom sett till den liksom speldrivande modellen så borde de vara topplag i ligan och Stanley Cup-utmanare. Men de har fått en räddningsprocent som ett bottenlag. Sen är det klart att räddningsprocenten kan ju påverkas av försvarsspelet. Men det är det jag säger, att Fitzgerald ska ha kritik. Och jag kan tycka att han ska ha mer, inte så mycket kritik kanske för att han släppte Graves och Severson, för jag förstår det. Utan mer kritik för att han inte agerat med den här målsituationen. För att du kan inte, alltså det går så fort att gå från ungt och lovande till fönstret är vidöppet till fönstret börjar stängas. Du kan liksom inte vaska en säsong, även om du tycker att det är tidigt i ditt fönster. Så måste du ta tillvara på de här möjligheterna. Och där ska Fitzgerald ha kritik att han inte lyckades lösa målsituationen tidigare. Om det nu var en Markström trade, han tyckte att det var för dyrt, men hitta någon annan. Alltså som du var inne på, för Kekkonen och Allen liksom, de hade han kunnat få tidigare. Där tycker jag den stora kritiken ligger här, och där ju mer, som jag har sagt det förut, ju mer jag följer den här ligan, desto mer inser jag att man kan inte vänta på det perfekta läget. Det kommer aldrig. Man måste agera. Man måste göra det bästa av varje given säsong och sådär. Och där känner jag att det är det enskilt största problemet här. Att de skulle ha behövt göra något åt målvaktsspelet tidigare. Då hade de kunnat rädda säsongen.
Nu när vi fortsätter att målvaktsfokus här i podden, så tänker jag att det är en naturlig övergång till att prata lite om Jakob Markströms eventuella framtid i Devils. Nu har ju Jake Allen ett kontrakt för nästa säsong också. Det har ju inte Kekkonen.
Yeah,
Jake.
Va? Du sa det roligt. Eller så var det bara lag på Skype. Ja, jag hoppas du kommer med för lyssnarna.
Ja, det var säkert jag. Men hur ser du på det, Uffe, och en eventuell trade där i sommar? Vi har ju snackat om det i NHL Puls tidigare, men just nu med Jake Allen signade över 24-25, och han har faktiskt varit bra här sedan han kom in i klubben. Försvårar det en bytesaffär med Calgary som du ser det?
Ja, det kan det väl göra. Jag tänker att om Jake Allen visar tillräckligt mycket här, så kanske de får för sig att ja, men det kanske inte är mer komplicerat än så här. Det här är kanske lösningen vi behöver. Att vi har Jake Allen och vi kollar om det är någon av våra yngre målvakter här då, i Akira Schmid eller Nico Das, som är redo att kliva in och in till honom. Och, för det blir ju ett betydligt billigare alternativ, ska man minnas också i allt det här. Jag menar, det är ju trots allt så att Jakob Markström kommer att inte bara kosta assets, han kommer även att kosta pengar, lönetagsutrymme, med tanke på vad han har betalt de här närmaste åren. Så att, jag tror alla general managers är ju väldigt medvetna om det också, såklart.
Ja, det där är egentligen, om vi ska gå tillbaka så till Calgary, och som vi inte kritiserade i väst, och ge Connor lite kritik, det är att du får sällan bra lägen att trada målvakter. Och hade han nu ett läge att trada Markström, och hade ett, vi vet inte vad han hade på bordet, men så att det fanns ett paket med tillgångar, då kanske att vänta på rätt läge i sommar, jag vet inte om det kommer liksom. Det är svårt. Du, allt ska falla på plats liksom för att trada någon som Markström. Du ska vara ett väldigt bra lag som har ambitioner att vinna, som inte har något målvaktsspel alls, som New Jersey den här säsongen. Och det händer inte jätteofta.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på xpeng.
Sist ut då. Jag funderade länge på den här och hade både Buffalo och Ottawa uppskrivna, men landade i Columbus som ligger tvärsist i den östra konferensen just nu. Och det är ingen överdrift att säga att det här har varit en kaosartad säsong med flera trista inslag, och det är efter en sommar då Jarmo Kekäläinen stuvade om ordentligt i den där truppen. Han var ju en av ligans GM som gjorde flest bytesaffärer inför säsongstarten med mål att kunna ta en slutspelsplats, men det har ju laget i ärlighetens namn aldrig varit närheten av egentligen. Och deras säsong tog slut i november, känns det som. Och dessförinnan hade vi hela Mike Babcock-gate som uppdagades. hur de hanterade den soppan också. Och Pascal Vincent kastades in från vänster som huvudtränare. Jag tycker inte att han och hans tränarstab har fått någon som helst individuell utveckling på spelarna heller. Det har som sagt inte funkat för laget, men kikar man på unga förmågor som Cole Sillinger, Kent Johnson, Adam Boqvist, David Jiříček, de har inte hjälpts fram tillräckligt mycket i år. Och hanteringen av framförallt Jiříček gör mig rätt brydd kring vad Columbus plan är. Och bara för att avsluta det här också innan ni tar vid. Det är alltså 20 poäng som skiljer Washington, som har den sista wildcard-platsen, och Columbus. Och det är under en säsong där det kanske bara kommer krävas 88-90 poäng för att ta sig till slutspel.
Ja, det var ju hårt. Alltså många konkurrenter om att komma in här från öst. Du nämnde Buffalo, Ottawa, stora besvikelser. Pittsburgh också en stor besvikelse. Men som du säger med Columbus är det väl just den här...
ska vi vara helt transparenta? Ska vi vara helt transparenta med lyssnarna, Jonta?
Det kan vi vara.
Alltså vi hade ju såklart tagit Pittsburgh på de här tre, men med tanke på att vi haft Penguins med i nästan varenda NHL-puls-avsnitt under 23-24 så kände vi att vi riktar strålkastarna mot några andra lag nu.
För det är så... Ja, så är det. Men grejen är att alla de här förtjänar typ, alltså på sina egna sätt är de lika stora besvikelser, för att Pittsburgh var ju på det planet att de var så här: okej, de ska hänga kvar i slutspelsracet även om de missade i fjol. Och Buffalo 8 var så här, nu ska de äntligen ta steget in, och båda misslyckades med det målet. Men Columbus skiljer sig på det sättet att det har känts så dysfunktionellt. Och det blir ju en enormt intressant process nu när de ska anställa en ny general manager. De har varit väldigt tydliga med att det ska vara någon utifrån. De har ju några kandidater inom organisationen som har ambitioner, och det blir intressant, till exempel en sån som Rick Nash som verkar vara väldigt sugen på det här och ska ratta Kanadas VM-lag nu. Så här, kommer han att lämna Columbus om han känner att han inte får den möjligheten som han vill ha där? Men den personen som kommer in här blir extremt intressant att följa hur den personen agerar. Alltså kommer man att försöka sälja de här etablerade spelarna? Finns det marknad för jag vet inte, Meslikins, Gaudreau, Line, Verensky, liksom, finns det några heliga kor av de äldre spelarna? Eller alltså, kollar man på...
Ja, vi ska säga det om Gaudreau där också, att det börjar ju utvecklas till ett av ligans sämsta kontrakt, så att det var han uträttat under de här två säsongerna.
Ah, alltså nu tycker jag att det är tufft. Det är klart att det inte har blivit vad man hoppades, men bland de sämsta där är han inte än. Han producerar ändå lite poäng och han har ju inte det här monsterkontraktet heller. Han blev ju billigare än vad man trodde för Columbus.
Han kostar nästan 10 miljoner dollar per säsong. Han är 30 år gammal och det är skrivet till, vadå, 29, ser jag nu?
29.
Ja. Och han, ja, vadå, gör okay, lite, du, vadå, gör lite poäng, Jonta? Han har gjort 56 poäng den här säsongen.
Ja, men i det laget med den omgivningen...
Nej, jag tycker att det är absolut...
Uffe skiljedomare.
Ja, men är inte det här lite intressant där? Vi är ju några år bort nu från den här totala succén som Gaudreau hade tillsammans med Elias Lindholm och Matthew Tkachuk. Och vilken av de här tre spelarna har fortsatt att vara riktigt bra sen de splittrades upp och hamnade i olika lag?
Ja, det är Matthew.
Ja, precis. Så det, jag vet inte, alltså... Det är klart, allt stämde ju för dem och de kompletterar varandra på ett fantastiskt sätt. Men det är ändå så här, med facit i hand så framstår ju han som, och inte Gaudreau som man kanske trodde där och då, som liksom den stora stjärnan i och speldrivaren i den formationen. Och sen måste man väl säga att Johnny Gaudreau, han har ju inte haft liksom något vidare roligt sällskap i det här laget heller.
Men alltså, så här, om vi ska gå tillbaka till när han skrev kontraktet, då tänkte man så här, Boone Jenner, Patrick Laine, Johnny Gaudreau, det kan faktiskt flyga. Det har inte varit liksom fjärde kedjespelare som han omgärdats av egentligen.
Nej, men spelare med sina utmaningar och sina begränsningar ändå. Ja. Det är inte Elias Lindholm och Matthew Tkachuk.
Nej, det säger jag absolut inte.
Vi ska också komma ihåg åldersfaktorn här, att Tkachuk är ju klart yngre.
Exakt.
Så att han var ju på väg in i primen när de spelade tillsammans, medan de andra tre var mitt i den. Och kanske till viss del är på väg ut nu också. Men Gaudreau för mig är inte...
Det är ett problem för Columbus som jag ser det. Och det var alltså ett felbeslut av Kekäläinen.
Nej, alltså grejen är så här att det man ska komma ihåg här också, det är den större kontexten. För Columbus att kunna signa en spelare som vid den tidpunkten var den kanske mest eftersökta kontraktslösa spelaren i NHL-världen. Det sänder enorma signaler för en klubb som har haft väldigt svårt att behålla stjärnor och locka stjärnor och sådana saker. Så att för mig finns det en faktor till också som gör att det där var helt rätt sak för Columbus att göra. På samma sätt som när vi pratar om till exempel Winnipegs förlängare av Hellebuck och Scheifele, så här, älskar man Scheifeles kontrakt? Jag vet inte. Hur mycket vill man kommitta till en målvakt? Jag vet inte. Men det finns liksom en större kontext man måste ta hänsyn till.
Men du får ut mer av Scheifele och Hellebuck än vad du får ut av Gaudreau totalt sett. Alltså, han ska ju vara en renodlad offensiv spets.
Ja, men det är ju Scheifele också. Jag vet inte om...
Han är väl ändå bättre defensivt än Gaudreau, måste man säga.
Han har haft ganska stora defensiva utmaningar genom åren. Hellebuck, ja. Såklart. Hellebuck är för mig... Nu ska vi sitta och tänka på det här, men jag tror att han är en topp 5-spelare i ligan den här säsongen. För mig, alla kategorier.
Mm. Det är han.
Jag skulle bara vilja kila in det här också. Att någonstans får man ju se här i framtiden. Men i min värld så var Johnny Gaudreau... Det är ju någonstans vad som hände med Adam Fantilli och vad som hände med Kent Johnson. De har ju, ingen av dem haft någon rolig rookie-säsong. Det låter ju som Fantilli kommer missa resten av säsongen. Han kommer inte att spela mer efter den här otäcka skärskadan han fick under säsongen. Så att det är någonstans när, och eller snarare om, de här spelarna kommer att bli så bra som man har hoppats och trott, så då kommer ju liksom en sån som Johnny Gaudreau att få bättre understöd. Men det är fortfarande väldigt mycket om. Det finns ju väldigt lovande, överlag skulle jag säga, väldigt lovande pusselbitar i den här klubben. Men samtidigt, de måste ju på något vis sättas in i ett system där de har chansen att lyckas. Och jag tycker att du var inne på det där med liksom kaoset som blev inför säsongen med när Mike Babcock försvann ut och Pascal Vincent kom in. Jag tror inte att det har varit bra för någon. Och plus att det har varit oroligt. Jag menar, med inom klubbledningen också med Jarmo Kekiläinen, när man visste att han satt lös. Så att det här är ju... Det finns väldigt många frågetecken och som kommer att behöva rätas ut närmaste tiden. Och jag tror det blir otroligt viktigt för dem att hitta rätt när det gäller en ny general manager. För annars är det risk för att det här blir ett långvarigt problem.
Men det är väl där jag menar att det blir så intressant att se vem som kommer in nu, hur de agerar, för att vi fick ju se, Mike Greer tycker jag ska ha cred för Thomas Hertel-traden, att han genomförde den och hittade sätt att göra den, för att jag tror att en ny general manager kan komma in och känna att okej, det här kommer att ta ett par år, och passar Johnny Gaudreau det fönstret på ett sätt, Uffe, du har helt rätt att om Johnson och Fantilli blir vad de skulle kunna bli, ja, då finns det lekamrat för Gaudreau, men samtidigt att framförallt Johnson liksom, i min värld så är han ju typ vad Johnny Gaudreau kan bli, typ vad Johnny Gaudreau har varit, kanske inte exakt lika bra, men det finns en liten konkurrenssituation där också, där jag undrar om det är så här, kan man få något för Gaudreau i sommar? Alltså att du hittar ett lag som Vegas som känner att okej, vi har ett fönster här,
och
vi
vet Vegas, att det, alltid Vegas.
Ja, men inte att Vegas ska träda till sådant, men ett lag som är som Vegas, det är klart att de fattar att Thomas Hertels kontrakt kommer inte vara jättebra om några år, men den kommande 1, 2, kanske 3 åren så kommer vi få värde av det, och det är det som spelar roll här och nu, och det är därför du ska hitta ett annat lag än Vegas, men ett lag som är i en liknande situation som Vegas, som kanske säger okej, vi behöver en kille som kan kanske hjälpa våran mittensexa, en playmaker som kan spela med den här centern vi har här, och vi är beredda att ta den risken, eller beredda att leva med att det här kontraktet är ett problem. Jag tror inte att Johnny Gaudreau kan vara den som driver det, men han skulle kunna vara en joker. Tänk Phil Kessel i Pittsburgh liksom.
Fattar. Men ska vi säga det också att Pascal Vincents framtid är en sammanlänkad med den nya general managern också. Jag för mig att Vincent skrev 2 år med Columbus som huvudtränare där när Babcock försvann. Kom in på ett bananskal ska vi säga. Han har ju bara varit assisterande tränare i NHL och huvudtränare i AHL tidigare. Den nya general manager Jonta, tror att han kommer vilja sätta sin prägel direkt och sparka Vincent, ta in sin gubbe, eller kommer han ge det här året för att liksom komma in i organisationen och se vad Vincent kan göra säsong 2 med den här, med det här laget?
Ja, men jag tror ändå att det bör finnas en överhängande risk, om vi då ser på det här från Vincents perspektiv, att det blir en ny tränare, för att processen är igång nu. Nu har ju John Davidson sagt att de kommer avvakta lite för att de vill inte gå efter personer som fortfarande är kvar i slutspelsracet, och det kan man ju förstå. Så att, men säg att processen går ganska fort när det väl har när slutspelet väl är slut, då kommer du kunna ha en ny tränare på plats när träningslägen börjar, om du vill. Så det beror lite på, det beror också lite på hur, vad den här coachen eller general managern tänker, för att jag kan tycka att det är lite fegt om jag ska vara ärlig. Min känsla som Brad Treliven till exempel, som Bill Sheldon Keefe, till viss del så ger det ju honom en out. Varje general manager upplever jag får anställa två tränare. Och på något sätt är det som att då köper man sig tid till den där första anställningen.
Tänk om det står i anställningskontakten. Du får sparka två tränare under din session i vår klubb.
Ja, men jag tänker lite så här att, tror inte att Treliving, han kan ju åtminstone sparka Keefe och testa en ny tränare. Och kanske ha en chans till. Hade han sparkat Keefe direkt och sen behövt sparka tränaren han tog in istället för Keefe, ja, då det börjar klart, det bli svettigt.
Klart att du har en poäng, absolut. Uffe, vill du väga in din åsikt där också med Pascal Vincent? För att alltså, jag har ju väldigt svårt att se att han ska kunna vara långvarig som huvudtränare i NHL efter det här.
Nej, men han har väl inte direkt gjort sig själv några tjänster, om man säger så. Sen är det klart, det är mycket som inte har varit i hans händer. Många jobbiga skador och mycket strul runt omkring. Det är liksom inte varit hans fel. Men samtidigt, som du sa tidigare, att man har inte sett mycket till utveckling hos de unga spelarna. Det är ju den här rysskedjan med Marchenko, Voronkov och Chinakov har varit spännande att se ibland. Men annars har det ju, alltså det har varit väldigt, väldigt svårt att hitta någonting positivt överhuvudtaget i Columbus den här säsongen. Och det är ju ingen fjärde i hatten för honom heller. Liksom. Man hade väl åtminstone velat se att någon av de yngre spelarna hade kunnat kliva in och ta ett steg i rätt riktning. Men det känns ju egentligen som det har varit tvärtom, skulle jag säga.
Vi måste ju ha lite svensk fokus här också. Vad tror ni hände med Josef Boom 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 igen, som har varit assisterande tränare den här säsongen och varit uppskattad i klubben under... Han har varit väldigt nära Jarmo Kekiläinen, och nu när Kekiläinen försvinner, tror ni att det kommer stuas om på de positionerna också? Att Boom Boom måste börja fundera, okej, vad händer med mig i Blue Jackets framöver?
Så är det säkert. Alltså jag menar, ja, han har varit populär, men som sagt var sammanflätad med Kekiläinen på ett ganska närgånget sätt, så det, jag vet inte, det beror ju helt på liksom vem som tar över och vad den personen vill omge sig med för människor och vad han gör för förändringar, för nu har han gått in och varit assisterande coach som sagt var här under stora delar av säsongen, så att Det kan anses vara ett lite lurigt läge för honom också faktiskt.
Men så är det. Men samtidigt ska vi komma ihåg när vi pratar om de här coachsituationen. Jag tänker ju osökt, om man ska vara snäll mot Vincent och ja, Bomedien också, om vi drar den förlängningen. Det finns ju vissa paralleller till Bednar och Colorado. Där liksom man får ta över sista minuten efter en väldigt omskriven tränarsorti. Babcock i det här fallet, Patrick Roy i det fallet, och sen är det bara ett lag som inte är redo att göra någonting och det blir en usel säsong. Och jag vet inte om det var någon som såg Bednar ha den utvecklingen han har, så vi vet ju inte, vi har inte sett så mycket som tyder för det på Pascal Vincent i hans fall heller, men vem vet liksom.
Bednar har ju någonting som Vincent inte har riktigt. Han bär ju upp en vinröd kostym på ett bättre sätt.
Jaha.
Har jag noterat.
Ja, han är väldigt stilig i den där vinröda kostymen. Som att, känns som att man ofta har den. Eller är det en burgundy, alltså som färgen de har?
Ja, det måste den väl vara. Det är väl en Colorado kavaj, tänker jag.
Ja.
Det är väl därför han väljer den färgen.
Ja.
Burgundy.
Vinröd kanske är burgundy. Jag är dålig på färgen.
Jo, det är, ja. Vi fick faktiskt ett läsarmail om det här, eller lyssnarmail för någon vecka sedan. Jag kanske borde ha läst upp det och tagit fram det, men jag har inte gjort det. Jaja, hörni, ska vi nöja oss så med säsongens besvikelser, eller skulle du vilja kasta in något ytterligare upp innan du måste sticka? För jag vet att du har ett konferensrum som du måste lämna om någon minut här.
Ja, precis. Nej, men intressant, som vi var inne på, det finns ju fler lag såklart, och vi kommer väl säkert att dissekera flera lik här när grundserien är över, men jag tycker de här tre lagen vi valde att titta på, det är framförallt spännande somrar som de står inför här, med i vissa fall i alla fall ganska stora förändringar som kommer att behöva krävas, så det blir väldigt intressant att se, inte minst då i fallet Columbus, vad som händer. Jag tänker på en kille som Adam Boqvist. Han har ett år kvar på kontraktet, men det har ju inte flygit. Det har varit lite trade-rykten kring honom. Blir han kvar ens? Och Alex Nylander, som vi nämnde tidigare, du har ju utsett honom till Sveriges nästa 50-målsskytt, Adam. Så att, det är väl 10 mil gånger 8 då.
Exakt. Det är där det landar till slut, va?
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Det blev inga lyssnarfrågor förra veckan. Vi ber om ursäkt för det. Klockan klämtade. Det gör den faktiskt nu också. Men vi ska hinna med en, två eller tre stycken hade vi tänkt. Uffe kommer få den första. Sen tänker jag att jag och Jonta tar det här i hamn med de två andra. Erik Åkerström skriver så här. Hallå hockeypuls/NHL-puls. Vad säger ni? Är Linköping svenska svaret på fjolårets Carolina? Och Uffe, han har en poäng får man säga.
Han har det. Jag hörde aldrig Claes Östman säga samma sak som Rod Brindamore gjorde efter den serien mot Florida. Att han sa typ, vi förlorade inte med 4-0 eller sånt där. Det blev ju väldigt så här feltolkat givetvis, som saker ofta blir. Men det var ändå lite kul. Men jag tror Claes Östman var inne på det spåret. Liksom att han sa väl något i stil med, vi spelade så pass bra som man kan tänkas göra och ändå förlora en serie med 4-0. Och det är, jag menar, vad var det? 3 matcher gick till förlängning. Så att jag tycker att det var, Erik gör en bra spaning där. Det finns väldigt många likheter där. Men jag tycker ändå, om vi ska smyga in lite SHL-snack här, så får väl Linköping få anses ha gjort en riktigt bra säsong i SHL sett till förväntningarna jag hade i alla fall. Jag var lite så här, kommer de här än så undvika kval inför säsongen, och det gjorde de ju med råge. Så jag kan till och med avslöja att jag hade Marcus Högberg som min first ballot MVP i SHL den här säsongen.
Mm. Ja, det är ju just att Oskar Fantenberg finns i det där bakre ledet också. Ja. Han har ju MVP-klass över sig, tycker jag. Och ser man till den där serien Linköping-Skellefteå, så spelmässigt, och tittar man till de underliggande siffrorna, så var det faktiskt fördel Linköping över 4 matcher. Det var ju att Linn Söderström stod i det andra målet. Han var lite Sergej Bobrovski stor över sig på något sätt och stängde igen ordentligt. Alltså, jag vet att Staffan Kronvall sa det i någon sändning så här att nej, men det är bland det värsta jag har sett i målvaktsväg. Och Linus bara tog ner och bara, men lugnare. Du har väl tittat på hockey i 40 år och spelat själv. Men jag förstår ändå vad Staffan menar, för Söderström var så här. Han hade några sådana matcher under 22-23 säsongen. Men man upplevde det några gånger här att ja, men det spelar ingen roll vad Linköping kommer med. Han kommer ta de där puckarna ändå.
Nej, och sen får man ändå, jag menar, det är mycket möjligt att det var en annan serie om Marcus Högberg hade stått. Nu tycker jag Jesper Myhremer gjorde det bra, men Marcus Högberg är ju verkligen topp 3 SHL-målvakt. Han hade nog kunnat göra det där lite mer intressant.
Oj, där stack du ut hakan med topp 3.
Är Färjestad då årets Boston?
Ja, eller Tampa Bay Lightning 2018-2019 kanske.
Ja, ja just det. Båda är det bra.
Ja, båda de parallellen funkar faktiskt, det får man säga. Ska vi säga tack till Uffe kanske? Ska vi göra så, Jonta?
Tack grabbar, och tack alla som lyssnar. Alltid ett nöje.
Mm.
Tack.
Och sen så försöker jag och Jonta ta det här i hand på något sätt. Om vi lyckas med det, där har Uffe hoppat ur vår lilla chatt eller vårt samtal. Och sen får du den här frågan, Jonta från Lukas J. Tjena, tack för en bra podd. Jag följer både Extra och NHL Puls med stort nöje. Min fråga handlar om Ivan Fedotov och vad hans flytt till Philadelphia betyder för Samuel Erssons och Felix Sandströms framtid. Kommer Philadelphia satsa fullt ut på Fedotov? Vill man trada Ersson till sommaren eller bryta med Sandström efter säsongen? Vad kommer egentligen hända där, MVH Lukas? Och Jonte, du kan väl dra dig lite bakgrund också kring Ivan Fedotov. Det har ju varit en följetong sedan 2022 till idag.
Precis. Han blev ju inkallad till armén och fick vara där i ett år. Och sen spelade han i CSKA, och det där kontraktet var ju ogiltigt förklarat av Internationella ishockeyförbundet, men han var där. Och sen bröt de hans kontrakt här väldigt hastigt och lustigt, och då kan han åka över efter säsongen. Så det har ju varit många turer där, men nu är han på plats, och för att svara på frågan, så när jag har läst lite och alltså, scoutat förväntningar på honom, så jag tror inte att det är någon som liksom förväntar sig att det här är nästa stora ryska målvaktsstjärna som kommer gå in och bli en Chestiorkin eller en Sorokin eller något sånt där, eller Vasilevski, utan den det påverkar primärt är Felix Sandström. Jag tror Fedotov i nuläget kommer in och ska komplettera Ersson. Jag tror att de är nog beredda att satsa på Ersson framgent i någon sorts tandemlösning. Men för Sandströms del så kan det absolut, eller kommer det absolut att påverka hans möjligheter framgent i Philadelphia. Men inte för Ersson, det tror jag inte. Det är klart att om Fedotov storspelar och konkurrerar ut honom, då gör det väl det. Men inte om man tänker chanser inför nästa säsong för Ersson.
En ny favoritordet framgent. Jag tror du sa det 2 eller 3 gånger där under en och samma mening.
Mm.
Mm. Annars brukar vi på Expressen anklagas för att använda det lite för ofta.
Vad sa du?
Ja, vilket vi säkert. Ja, men läsare. Jag har säkert fått 2 mejl om det under alla år på Expressen.
Så det är vild, brukar.
Det är vild kritik.
Ja, okej.
Men ska vi säga det om Fedotov också, att han har ju varit ansedd som en av Europas bästa målvakter under de 4, 5, 6 senaste åren. Och han var ju, jag var ju på plats i OS i Peking 2022, och han var ju ett monster då också. Det var ju nära att Ryssland tog OS-guld med honom i mål. Det var ju Finland som tog den finalen till slut då. Men han är ju enormt stor. Jag har för mig att det här är NHLs största keeper genom tiderna. Han är över 2 meter.
Ja, jag läste också det någonstans, så det kan ju stämma. Och det där är intressant, för att jag försöker tänka lite paralleller här nu till spelare i den åldern. Han är ju 27 nu. Som är bra på den nivån. Nu är det ju svårt här, som man har varit, inte haft möjligheten att komma över, men det vi vet är väl att de allra flesta bra målvakterna spelar i Nordamerika, så att vara väldigt bra på europeisk nivå betyder inte att du kommer att leverera ännu. Om vi tänker svenska paralleller, Lasse Johansson är en jättebra sån, Viktor Fast före honom, som var exceptionella på den europeiska nivån, men det blev ju inga succéer för dem i Nordamerika. Så att det är ingen garanti.
Jag har faktiskt funderat på det. Lasse är väl 35-36 nu och har ju varit formidabel under hela slutspelet, kanske bortsett match 6 mot Leksand. Alltså, undrar om man hade kastat in honom med nuvarande form i ett topplag i NHL som har chansen att ta hem Stanley Cup, om det skulle flyga, om det skulle funka. Så det tankeexperimentet är ju kul att utsätta sig för. Sen kommer man ju aldrig hitta ett slutgiltigt svar. Men du gillar ju den här typen av diskussioner också, så du kan väl väga in vad du tror.
Ja, nu hade det kunnat funkat. Alltså, det är ju så här, men man kan ju bli lite förblindad också. För jag tänker att liksom, ta en kille som typ Jonas Johansson, som har studsat runt mellan några olika NHL-klubbar och inte haft någon större framgång egentligen. Hur bra skulle han se ut på SHL-nivå?
Men säg att Lasse skulle komma till ett lag som har samma försvarssystem som Frölunda, att han blir bekväm med det direkt, han vet vad som gäller, sen är det en mindre rink, jag vet också det, men att alla de sakerna bara skulle falla på plats, det ligger framför honom.
Jo, det är klart att det skulle kunna funka, för om vi då tar parallellen till Jonas Johansson, är han bättre målvakt än Lasse Johansson? Jag vet inte, Jonas Johansson har ju också i perioder, till exempel i höstas, sett väldigt bra ut på en hel nivå, alltså nu tar jag bara honom som exempel, så att det är klart att det skulle kunna funka, men det är ju ingen. Det är inte givet. Sen är det ju väldigt svårt med målvakter att säga att någonting är givet.
Mm. Sen är det ju som så med Lasse att han har haft en fantastisk karriär. Han har spenderat de flesta åren i Europa och var ju en av KLs främsta målvakter under ett par säsonger där. Och det är lite synd att det aldrig blev Nordamerika för hans del. Han hade ju en del chanser, jag pratade med honom om det också. Men han ville ha ett envägskontrakt och en garanti. Och man kan ju förstå det beslutet också. Under slutet av 10-talet där, innan kriget bröt ut och Ryssland invaderade Ukraina, att man valde pengarna i KHL och säkra framtiden för att kanske vara andra målvakt i NHL eller hoppa mellan AHL och NHL. Alltså, man måste ha respekt för att man väljer den rutten, så att säga.
Ja, men 100%. Det kan man förstå.
Du, sista frågan här då, från S Skill Show, tror jag att den här personen alias är. Jag har inte hittat något namn. Men
alltså, heter han S-Skill eller är han en skillshow? Eller en kombination av de här två?
Alltså, antingen är det SSK Illshow eller är det S-Skillshow.
Aha.
Hon skriver i alla fall: vet ni vilka datum första rundan i slutspelet spelas och vilken sida hittar ni i så fall informationen på? Det här skiljer ju sig mellan svensk ishockey och NHL markant, att SHL och HA, de presenterar ju sitt slutspel och datumen redan under sommaren har jag för mig, inför den kommande säsongen. I NHL så är det där lite höjt i dunkel.
Ja, precis. Och här är det väl primärt att det är mer grejer som händer. Alltså, om du tar Rangers som ett bra exempel, att det är liksom inte givet att du kan spela i Madison Square Garden när du vill, hur som helst. Det är ganska mycket som händer i den arenan. Och så är det ju alla de här arenorna. Om du då jämför, det kan väl vara någon Mello i någon SHL-arena eller vad det nu är liksom. Men de kan ju typ lägga det när de vill. Så det är väl en sån grej som spelar in till att man måste NHL avvakta lite innan de släpper slutspelsschemat. Gissar jag. Men vår god vän Uffe som nu har lämnat oss och googlar ju fram där. Du är ju synd.
Han led.
Jag hörde att det lät så. Men så jag kan inte svara vilken sida.
Uffe Brodin.
Jag kan inte svara vilken sida han hittade på det. Men han sa att han hittade att det var den 20 april.
Kul! Då är vi alltså knappt 3 veckor bort innan slutspelet startar. 18 april är sista grundseriomgången som jag förstår det. Då är det bara 2 dagars vila för lagen.
Ja, men det är bara hoppa upp på hästen.
Upp på hästen, ja. Du, jag visste inte när jag vaknade i morse att jag skulle komma ut som en Johnny Gaudreau-hatare, men det har jag tydligen gjort. Och sen har vi Rotiland det här avsnittet också utan Uffe, så ja, det gick väl vägen den här gången också, Jontan.
Ja, jag tycker väl det. Mm. Och nu kommer det ju tillfället då vi kanske ska prata lite om vilka NHL-matcher man kan se i helgen.
Inte än, för du nämnde Mello. Och jag har faktiskt ett ishockeytävling inspirerande Mello-quiz här för dig, Jonta, som vi ska av. Nej, du gick på det. Det är klart jag inte har det.
Ja, det gjorde jag. Det är ju trots allt 2 april. Så att jag är fortfarande kvar i Lurifax läge.
Ditt bästa 1 april-skämt.
Ja, du tror att det var tyska lektion i högstadiet när jag skrev skatten ligger i skåpet och drog en pil på, jag skrev det på ett bord för man var cool då, och sen till ett skåp, så att K som jag hade tyska med skulle öppna den, och sen hade jag hett ketchup på handtaget så att han fick ketchup på handen. Jag kommer inte ens ihåg om det här var 1 april eller om det bara var ett spratt.
Jag tror att det var en vanlig dag under din mellanstadietid.
Ja, högstadiet var det. Jag tror inte man hade vågat rita en pil på ett bord när man var 11. Men det var bleach, så det gick att bort.
Ja, och hur tilläts du få in en ketchupflaska på skolan då? Eller snodde du den?
Eller du undrar om det var typ nagellack? Att man hade, kanske någon tjej i klassen hade något sånt i någon lättillgängligt.
Okej. Okay. Ja,
det här jag kommer inte riktigt. Det här är ganska länge sedan, jag börjar bli gammal nu. Har du något bättre spratt?
Nej, men du kom ut som en mobbare alldeles nyss. Märkte du det?
Mobbare? Mm. Nej, kunde nog spöja mig, så att vi liksom, då är det är där gränsen går.
Mm, okej. Okay. Ja, du hade ingen kaviartub nära som du satt och tryckte under tyska lektionerna där.
Nu forcerar du in den referensen.
Ja, det gjorde jag kanske. Alla som såg livesändningen vi hade på Deadline Day där på Instagram minns ju vad du gjorde med förskräckelse. Så vi får se om vi gör några fler sådana.
Ett gott snack.
Ja, men du, vi är tillbaka nästa vecka, eller hur?
Det är vi. Mm. Och dessutom kan man ju kolla Pittsburgh Tampa på lördag på TV10. Oj, linjär TV. Mäktigt.
Wow, okej. Okay. En av de sista gångerna vi kommer få se Erik Karlsson spela den här säsongen blir det ju.
Jag tror att jag spelar i Pittsburgh. Vem vet?
Ja, vem vet, exakt.
Kanske blir ett VM från honom, det är inte omöjligt heller. Jag satt och räknade, nu har jag inte dubbelkollat det här, men i huvudet så räknade jag att det kommer att finnas vinnare av 4 Hart, 5 Art Ross, 5 Conn Smythe, 4 Rocket, 5 Ted Lindsay, 4 Norris och en Vesina på isen. Det är ändå mäktigt.
Alltså har vi flest individuella troféer i det mötet, alltså Tampa-Pittsburgh, eller kan man få någon annan matchup där det innehåller fler? Washington kanske med Ovechkin.
Ja, vad har Ovechkin? 9 Rocket.
Ja, och sen har han väl, är det 2 eller 3 Hart?
Han har 3 Hart. Och sen har han 2 Hart Ross. Ja, det är väl, för det är ju bara han i Washington. Men ja, det är nog Washington som kan bland.
Edmonton där också med Dreisaitl har en Art Ross, ja, och McDavid det. Har ju många som helst och Hart också. Kul att just det, ja, McDavid och Dreisaitl finns ju.
Ja, men man tänker bara på gamla spelare. Men de har ju hunnit vara inne rätt mycket, de där två gubbarna. De har ju Corey Perry också som har en Hart.
Ja, men det är väl något av de lagen då. Annars får lyssnarna slå på fingrarna och skicka in DM på Instagram. Där heter vi Hockeypuls.
Så är det. Sen ska jag köra Buffalo Detroit på söndag också. Det blir också kul för att det kommer ju vara, får se vad som händer i veckan här, men Detroit är ju pressade.
Ja. Alltså jag måste bara säga det. Jag såg ett filmklipp som vår reporter slash redigerare Johan Eriksson skickade in från, det var väl i New York, Erik Karlsson intervju i alla fall. Och det var en filmad stående. Och jag såg, jag har ju träffat Erik, men jag såg hans underarmar och nederdelen av biceps och tänkte, alltså det går nästan inte att ha mindre fett på den delen av kroppen. Alltså han såg så extremt vältränad ut. Ibland kanske man glömmer bort det med Erik, att de där fysiska attributen är ju enorma hos honom också.
Absolut, det är en sån där grej som man, som du har helt rätt i, folk glömmer bort med Erik, att det är en otrolig atlet liksom, sett till explosiviteten och den typen av grejer. Han ser ju ganska liten och tunn ut på isen, men han har definitivt lite tryck i bitarna.
Okej. Vill du fortsätta överdriva här i podden?
Vadå? Tryck i bitarna? Är det en överdrift?
Nej, men han har lite tryck i bitarna. Ja, det, det har han väl.
Ja.
Du, ska vi ta den här diskussionen Erik Karlsson versus Victor Hedman som du ville få in i dagens avsnitt, men jag uppe sa nej till.
Men jag tyckte det var roligt i och med att jag satt och började lite smått igår och förbereda inför helgen. Jag hade en tågresa hem, så då kikade jag på matcherna och det är ju intressant. Alltså den Hedman versus Karlsson-diskussionen är ju väldigt intressant. Det är ju de två största svenskarna i sin generation, vill jag hävda. Men vem av dem är störst och bäst liksom? Hedman har ju vunnit mer. Karlsson
och det
kanske...
kommer vi att prata om i ett framtida NHL-puls. För nu
jag vill ju bara bygga upp det här liksom. Vad är det vi ställer mot varandra?
Ja, men det hade du kunnat få göra, men jag avbröt dig. Förlåt för det. Men jag känner så här att vi har raljerat alldeles för mycket om struntsaker du och jag nu i 10 minuters tid typ. Och vi börjar närma oss en timme och en kvart. Så vi ska säga tack och hej för den här gången. Vi har redan gjort det till Uffe. Nu gör vi det till dig också, Jonta. Vi hörs nästa vecka.
Tack och hej.
Och hörni, alla lyssnare, ni vet att Hockey Plus Extra smattrar på er en gång om dagen, resten av slutspelet. Och sen har vi två vägar som ni kan välja för att kommunicera med oss. Dels mailadressen adam.johansson@expressen.se och sen Hockey Puls Instagram-konto. Så, det här var veckans NHL-puls med Jonte Lindqvist och Uffe Borin.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.